Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vad fan håller de på med? Och sen slår det mig plötsligt när jag börjar titta. För jag hade ju träffat dem här på två och hört dem tidigare då. Och börjat titta på deras berättelser och se, vad fan, de har ju beskrivit sig själva.
En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident. Utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägnas åt är att leda en mordutredning.
Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Bosse snackar mord. Och Bosse, det är den före detta kommissarien Bosse Åström som kallas för 22-0 för att han löste 22 mord på raken. Och det är Bosse som väljer fallen, de han aldrig glömmer. Bosses första fall. Det här avsnittet handlar om det första mordet Bosse löste. Ett fall som såg hopplöst ut. Ett fall som kunde förblivit olöst. Men två saker avgjorde. Det första, ett feltänk, men inte från polisen. Och det andra, ett kreativt tänk. Och det var från polisen.
Det här mordet på den så kallade ålänningen var mitt första mordfall. Och ett sånt glömmer man aldrig. Den andra delen är också att det visar liksom att med lite kreativitet och lite kritiskt tänkande så kan enskilda individer ha en oerhört stor inverkan på vad det gäller utfallet i en, av vilken utredning som helst egentligen.
Det är 1984, året då Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher överlever ett terrordåd som dödar fem personer. Indiens premiärminister Indira Gandhi mördas. Apple presenterar den första Mac-datorn. Ronald Reagan blir president i USA. Yvonne Ryding blir Miss Universum. Gunde Svan och Thomas Wassberg tar guld i OS. Herreys vinner Eurovision Song Contest. Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander vinner Oscar. Och jag följer prisutdelningen från mitt hotellrum i Las Vegas på min första USA-resa. Och hemma i Sverige är läget allvarligt. Hög arbetslöshet och inflation. Och på sommaren i Bergshamra i Solna försvinner en äldre man plötsligt. En man som ursprungligen kom från Åland. Hans kompisar blir oroliga och ringer polisen.
Jag var kriminalinspektör. Jag var utredare och hade jouren under den här aktuella tidpunkten. Så jag var liksom första som fick ta tag i ärendet. Och sen när man är första som får ta tag i det så stannar man kvar i utredningen. Så att det blev min utredning av det skälet.
Och det Bosse får veta är att mannen är en helt vanlig person. Han bor ensam men har ett ganska stort umgänge i sitt område.
Där han är välkänd i närområdet, alla känner till honom och han är en vanlig människa. Han är ute vid en viss tidpunkt varje morgon, han går sin runda, sitter på bänken, pratar med folk, frågar hur de mår, går och tar en fika, snackar med mer människor och så vidare. Och sen plötsligt en dag så är han bara bortspolad ifrån jordens yta. Och det här var ju liksom under sommartid så att det kunde åka på semester eller vad som helst. Va? Men han var ju väldigt noga med också att tala om för sin närmaste omgivning, så här, polarna i området, vad han hade för planer för sommaren. Och det fanns ingenting sådant.
Det finns ingenting som tyder på att den här mannen åkte iväg någonstans frivilligt. Alla i hans omgivning är övertygade om att han i så fall skulle ha berättat det.
Vad finns det för naturliga förklaring att han skulle hålla sig borta? Och det är då allt det här kommer fram med hans vanor, att han talade om för sin omgivning med mer. Och till slut så måste man säga så här, fan, han kan ju ligga där och vara nödställd. Det kan ha hänt honom någonting, han var ju som sagt var äldre med mera, så att avdelningen då går in i lägenheten och där ligger han ihjälslagen, badande i sitt eget blod.
Ja, där ligger alltså mannen ålänningen mördad i sin egen lägenhet. Och en mordutredning drar igång, en utredning som leds av Bosse.
Och så rullar vi igång då, börjar med dörrknackningar, spärrar av och tekniker kommer till platsen. Och då hör det till saken att på själva brottsplatsen så finns det mängder utav olika spår. Allting ifrån fingeravtryck fram till att man kan konstatera att det är minst två gärningsmän på platsen, därför att det finns två olika skoavtryck i vad det gäller offrets blod.
Både fingeravtryck och skoavtryck hittas alltså. Två spår som skulle kunna vara avgörande om man hade någon eller några att jämföra dem med. Men det har man ju inte. Och fingeravtrycken fanns inte heller i polisens register. Så i det här läget leder de två spåren ingenstans. Och de andra åtgärderna ger inte heller något resultat.
Dörrknackningsoperationerna runt om leder inte någon vart, men att det förstärker bilden om vem ålänningen egentligen var, vilka vanor, vilka umgängar han hade och så vidare.
Men var han en person som var inblandad i någon slags kriminell verksamhet?
Nej. Han var vit som snö och han hade heller inga missbruksproblem eller liknande, utan var en äldre ensamstående, helt vanlig svensk medborgare eller finsk medborgare eftersom han kom från Åland.
Vid den här tiden på 80-talet begicks ungefär 100 mord om året i Sverige. Av dem klarades 80 upp inom 48 timmar, eftersom mördaren var någon som hade en relation till offret. Make, superkompis, gängpolare eller något annat. 20 mord blir så kallade spaningsmord, det vill säga det krävs en större utredning, en mer omfattande spaning. Och hälften av dem klaras också så småningom upp, därför att förövaren även i de fallen var en person som kände offret. Och de återstående 10 blir vad som kallas utredarens mardröm. Mordfall där man inte kan hitta några som helst kopplingar mellan offret och eventuella misstänkta. Där mördaren är någon offret helt enkelt inte kände. Och Bosses fall med ålänningen såg ut att bli en sån mardröm. Det fanns ingen i offrets närhet som kunde misstänkas. Det fanns inga spår som ledde till någon särskild person. Faktum var att utredarna inte ens visste exakt när mordet inträffat. Och då är det svårt att få någon start på teorierna. Och tiden går.
Så vi började då säga så här, okej, vi måste utöka det här sökområdet, inte bara liksom i fastigheten med mera. Så vi trycker upp flygblad, delar ut dem, vi öppnar en särskild tipstelefon och där vi eftersöker vittnen och vittnena kommer in. Och det är precis samma historia som bara vevas om, liksom att det här är en oförvitlig svensk, eller ja, medborgare höll jag på att säga, men boende i Bergshamra som inte har haft några våldsamma tendenser eller hamnat i bråk med någon och så vidare och så vidare och så vidare.
Nej, inga nya uppgifter. Nej, inget vittne som sett något. Nej, varken fingeravtryck eller skoavtryck kan jämföras med någon. Det ser hopplöst ut. Det ser ut att bli ett av de där spaningsmorden som aldrig löses. Men då händer det. Det som vänder allt och får Bosse att börja hoppas.
Plötsligt så dyker upp 2 stycken stjärnvittnen.
2 stjärnvittnen alltså. 2 unga killar som gjort viktiga iakttagelser. Som faktiskt sett både offret och gärningsmännen. Just när allt började verka hopplöst för utredningen.
Men så dyker de här 2 stjärnvittnena upp som är 2 yngre män. Och berättar hur de har stått på Bergshamra torg vid en viss given tidpunkt, ett viss givet datum. Och tittat in i ålänningens lägenhet som låg på andra våningen. Och där sett ålänningen tillsammans med 2 män. Som de kunde beskriva vad det gäller kroppskonstitution, ålder, hur de varit klädda och så vidare. Va? Och det här är ju en önskedröm för vilken utredare som helst.
Ja, de två killarna hade alltså sett offret och två förmodade gärningsmän i lägenheten. De kunde ge ett signalement, men framförallt gav de Bosse och hans team en tidpunkt. Ett smalt tidsfönster när brottet hade begåtts. En hörnsten i varje utredning.
Just det här att man kan minska tidsspannet, det är en av de första grejerna i vilken mordutredning som helst.
Från att ha jobbat med tidsspann på flera dagar hade utredarna nu bara ett par timmar när brottet förmodligen skett. Och då går man igenom alla uppgifter igen. Finns det fler som sett något vid just den här tidpunkten? Andra vittnen eller andra saker som kopplat till tidpunkten gör att man kommer att komma vidare.
Och så läser man igenom igen, läser igenom igen och försöker hitta liksom var ligger hunden begraven här någonstans och var kan vi få mer information om?
Nej, ingenting i det övriga materialet ger minsta lilla steg framåt. Ingen annan har sett något. Inga övriga händelser har skett vid den här tidpunkten. Ingenting. Och det är då Bosse slås av en tanke. Det är då han får lite onda aningar. Det är då han inser att något inte stämmer.
Och då plötsligt så slår det mig liksom att måste ju kolla möjligheterna för dem att överhuvudtaget göra de här iakttagelserna. Så jag åker upp till Bergshamra torg och ställer mig på den plats som de själva anvisat att de har stått på när de har vallats på platsen och tittar in i ålänningens bostad och ser inte ett jävla dugg.
Nej, från den platsen där de två killarna säger sig ha stått kan man inte se in i lägenheten.
Det var som att titta rätt in i en spegel. Och det var ju samma tidpunkt och samma ljusförhållanden med mera som deras uppgifter gällde. Och jag kom fram till att de kan inte ha sett ett jävla skit så här.
Det är helt glasklart. De två killarna kan inte ha sett det de säger sig ha sett. Från platsen där Bosse tittar in i lägenheten syns ingenting. Och då uppstår ju en ganska naturlig fråga. Varför? Varför har de två hittat på allt det här?
Vad fan håller de på med egentligen? Va? Och sen slår det mig plötsligt när jag börjar titta. För jag hade ju träffat de här på två och hört dem tidigare då. Och börjat titta på deras berättelser och säga, vad fan, de har ju beskrivit sig själva.
Ja, signalementet de två gett stämmer ju på dem själva. Varför? Kan de vara inblandade i mordet? Många frågor, många svar behövs. Så de två killarna kallas in till förhör igen. Men utredarna berättar inte för de misstänkta vad de kommit fram till. De avslöjar inte det Bosse upptäckt. För syftet med förhören är inte att få några svar egentligen.
Så vi kallar in dem för ett kompletterande förhör och ser om det har kommit fram några nya detaljer de kan berätta om. Eller liknande. Och ja, vi håller på och mal det där runt om flera gånger då så.
Men då berättar ni inte för dem det du har sett?
Nej.
Ni behandlar dem som vittnen?
Jajamensan, om det var de mer. Och de hörs ju separat ifrån varandra. Så under förhören med de här två så bjuds de på ett glas vatten eller om det var en kola eller liknande då, som de accepterar och tar upp och dricker och sen avslutas förhöret och de försvinner därifrån.
Nej, utredarna berättar inte att de förstått att vittnesmålet är falskt. De lyssnar inte ens på svaren den här gången. För syftet med att kalla in de två var inte att få någon förklaring eller några nya uppgifter från dem. Nej, syftet var ett annat. En enkel sak. Att få deras fingeravtryck. Det var därför de bjöds på något att dricka. Så i samma ögonblick som de två misstänkta slöt sina fingrar runt glasen, i samma ögonblick beseglades deras öde. För där, på glasen, fanns nu det avgörande beviset.
Då var det bara lyfta röret och ringa ner till tekniska roten och be kriminalteknikerna komma upp och säkra de här. Och bingo, där satt de fingrar som vi hade fått ifrån brottsplatsen.
Men så syftet med den här att du kallar dem till förhör igen är egentligen inte att höra vad de har att säga.
Det är korrekt.
Utan syftet är?
Få deras fingrar.
Och deras fingeravtryck.
Ja, och det fick vi.
Ja.
Ja, och det var bingo.
Ja, det var de.
Jajamensan.
Det blev fullträff. Fingeravtrycken på glasen matchade med fingeravtrycken från mordplatsen. Och det räckte inte med det, skulle det visa sig.
Och sen gjorde man då husransakningar och hittade skorna som var av bättre kvalitet, som hade inte kastat bort dem. Och där fanns ju offrets blod under också, så att det var liksom spel mot ett mål, va?
Och där och då stängde fallet. Case closed. Spåren var entydiga. De två unga killarna var mördarna. Det som riskerade att bli ett misslyckande blev istället en framgångsrik utredning. Av två skäl, som jag sa i början. Ett feltänk från de skyldiga genom att låtsas vara vittnen. Och ett kreativt tänk från Bosse. Nämligen att kolla upp vad killarna egentligen kunde se.
Från början hopplöst utgångsläge, där plötsligt bara en person där det finns ingen hotbild mot eller liknande har dykt upp. Och motivet som framkom när de sedermera erkände det här, va, det var att det var ett rånmord egentligen. De skulle liksom stjäla värdeföremål och pengar ifrån ålänningen.
Men trodde de så vet att han hade saker som var värda att stjäla? Varför valde de just honom?
Ja, därför att han var soft target.
Mm.
Yes.
Så han var inte särskilt förmögen eller sådär?
Nej, det var han inte.
Men då uppstår ju en självklar fråga. Varför i hela friden gör de som de gör? Varför går de och låtsas vara vittnen?
Mm. Av det enkla skälet att de vet ju inte vad andra människor har sett. Så här gäller det liksom att plocka bort dem själva ifrån brottsplatsen och ställa dem utanför som vad det gäller vittnen. Och med de detaljerade uppgifterna så målar de in sig själva i ett hörn. Och hade de varit någorlunda smarta, men det här var inga erfarna kriminella, de var ju ostraffade sedan tidigare med mera, va? Så gjorde de en felbedömning helt enkelt.
Det här var alltså det första mordet Bosse klarade upp. Och som i alla mordutredningar lärde han sig saker att ta vidare. I det här fallet att kritiskt granska sin egen utredning, ställa frågan hur vet vi det här?
Om man spolar fram bandet ett antal år, så de här, alltså hela livet som brottsutredare, mordutredare med mera, så är det en liksom work in progress. Varje år och varje erfarenhet ger en nya uppslag och så vidare, va? Och just det här med kreativt tänkande eller kritiskt tänkande, ska jag säga, ledde till att sedermera när jag tog fram den här organisations- och handlingsplanen för utredning av grova våldsbrott med okänd gärningsman. Så i den organisatoriska strukturen som vi byggde upp så la jag in en funktion, en person som hade en enda uppgift. Och det var att ställa sig frågan, hur fan vet vi det här?
39 år sedan Bosses första mordutredning alltså. I nästa avsnitt av sommarspecialen lämnar vi Sverige. Bosse berättade om ett fall i Filippinerna han blev inblandad i. Ett fall som aldrig skulle kunnat inträffa i Sverige och som skakade om Bosse rejält. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.